I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn, låt oss bedja. Helige Fader, kom och var oss nära. Låt oss förnimma kraften av din lära. Du som kan giva mer än vi begära, hör oss, o Fader. Jesu, var när oss, du som dog för alla. Frälsning beskär oss, hör vi dig åkalla. Led oss och bär oss, att vi ej må falla. Du är vår starkhet. Helige Ande som i sanning leder, himmelska duva, sänk idag dig neder. Helga, välsigna varje själ som beder. Amen, ja amen. Ja, Herre, vi tackar dig att du också denna dag dukar det rika bordet för oss. Dessa märgfulla rätter som du sätter fram åt oss i ditt ord. Detta brödet som har kommit ned ifrån himmelen, som ger världen liv. Herre, hjälp oss att vi må kunna ta emot ditt ord. Att vi må kunna höra, så att det blir till liv och salighet för oss var och en. Vi lämnar denna stunden i dina händer. Hör oss och var med oss. För ditt eget dyra namns skull. Amen. Vi ska läsa en text för annandag pingst ifrån Johannesevangeliets tredje kapitel. De mycket välkända orden som vi läser, verserna 16 till och med 21 i Jesu namn. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, på det att var och en som tror på honom icke må förgås utan ha evigt liv. Ty inte sände Gud sin son i världen för att döma världen, utan på det att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom, han blir inte dömd, men den som inte tror, han är redan dömd, emedan han inte tror på Guds enfödde sons namn. Och detta är domen, att ljuset har kommit i världen, och människorna älskade mörkret mer än ljuset, ty deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, på det att hans gärningar inte må bli bestraffade. Men den som gör sanningen kommer till ljuset, på det att hans gärningar må bli uppenbara, ty de är gjorda i Gud. Amen. Helige Herre Gud, helga oss i denna sanning. Ty ditt ord är sanning. Amen. I Romarbrevets 15 kapitel och den fjärde versen står det så här: ty allt vad förut har blivit skrivet, det är skrivet till vår undervisning, att vi genom tålamod och genom skrifternas tröst må ha hoppet. Det är ju ett ord här som understryker att vår bibel är helig skrift. Att det är Guds ord. Och det här som Paulus här syftar till, det som förut har blivit skrivet, det är också det som vi har i vår bibel, i det gamla testamentet. Och då säger han att allt som har blivit skrivet är nyttigt till undervisning. Och att det är någonting som kan ge oss tröst. Skrifternas tröst. Det är någonting stort och dyrbart. Så vi kan få läsa vår bibel från början till slut. Med den tillförsikten. Och i den förtröstan att detta är Guds ord som är oss givet till undervisning. Det är helig skrift. All skrift är av Gud ingiven, läser vi också. Och aposteln Petrus talar om att ingen profetia har någonsin framkommit genom en människas utläggning, utan heliga Guds män har talat drivna av den helige ande. Så är det med den heliga skrift. Och så är det också när vi går till Moseböckerna. För i det sammanhanget där vi har hämtat vår text så refererar ju Jesus till det som Mose har skrivit. För han säger strax innan vår text att lika som Moses upphöjde ormen i öknen så måste människosonen bli upphöjd på det att var och en som tror på honom inte må förgås utan ha evigt liv. Liksom Moses upphöjde ormen i öknen. Ja, där har vi någonting som är skrivet till vår undervisning. Som hör till detta som Paulus kallar för skrifternas tröst. Vi ser det i fjärde Moseboks 21 kapitel. När Herren Gud hade räddat sitt folk ifrån Egypten, från träldomen. Där i Egyptens land. Och genom den underbara räddningen genom Röda havet. Och de hade börjat vandringen till det utlovade landet. Så finner vi också när vi läser om detta. Att de glömde snart Gud sin frälsare. Det dröjde inte länge förrän de glömde den underbara räddningen. Och de till och med föraktade det utlovade landet, står det. Och önskade sig till och med tillbaka till Egypten. Till köttgrytorna i Egypten. Då läser vi här i fjärde Moseboks 21 kapitel. Att folket talade emot Gud och emot Mose och sa: varför har ni fört oss upp ur Egypten så att vi måste dö i öknen? Här finns ju varken bröd eller vatten och vår själ vämjes vid den usla föda som vi får. Då sände Herren giftiga ormar bland folket och dessa stungo folket och mycket folk i Israel blev döda. Och kom folket till Mose och sa: vi har syndat därmed att vi har talat mot Herren och emot dig. Be till Herren att han tar bort dessa ormar ifrån oss. Och Mose bad för folket. Och då sa Herren till Mose att han skulle göra sig en orm och sätta upp den på en stång. Och så skulle var och en som hade blivit ormbiten se upp på den här ormen, så skulle han få bli vid liv. Då gjorde Mose en orm av koppar och satte upp den på en stång. När sedan någon hade blivit stungen av en orm såg han upp på kopparormen och blev så vid liv. Alltså här kopparormen blev till räddning för dessa som var bitna av de giftiga ormarna. Men vi kan också här tillägga att om det var så att man inte ville se på kopparormen, så blev man inte räddad. Det var knutet till detta. Herren hade knutet det till detta, att se på kopparormen. Då skulle det blivit liv. Och nu är detta alltså en underbar förebild till det som Jesus talar om här i Johannes 3 kapitel. Liksom Moses upphöjde ormen i öknen, så måste människosonen bli upphöjd. Det är frågan om hans upphöjelse på korset, vilket ju skulle bli till räddning för folket. Det talades från början om när Jesus skulle födas, när han kom hit i världen, att han skulle få namnet Jesus, ty han skulle frälsa sitt folk ifrån deras synder. Till räddning för folket. Och hur många var det? Jo, det var alla människor. Hela människosläktet. Gud hade förordnat om detta. Att sonen skulle bli upphöjd. Att han skulle lida och dö för våra synders skull. På det att var och en som tror på honom inte må förgås, utan ha evigt liv. Jag nämnde det att israeliterna som kanske inte ville se på kopparormen, de blev inte räddade. Och så är det också här i detta avseendet, att Gud, Herren Gud, tvingar ingen. Men det heter var och en, vem som helst, vem som vill, så säger skriften, får vända sig till Jesus, se på honom, förtrösta på honom, se vad han har gjort. Som vi påminnes om här i inledningen, i öppningen. Vad Jesus har gjort, det är det vi får se på, vända våra blickar på, och så får Guds ande göra detta levande för oss, så att det går till vårt hjärta, så att det föder till liv och salighet hos oss. Och det är så, liksom så ömt detta hos vår frälsare när han vänder sig till oss. Och vill att vi ska se på honom, vända våra blickar till honom. Och jag tänker på en annan text ifrån pingsttiden som vi läser i Johannes 7 kapitel och som passar bra för oss att bli påmind om idag, när det är sista dagen här i vår högtid och vi har varit samlade på detta sätt i flera dagar. Så står det där i Johannes 7:37. Men på den sista, den stora dagen i högtiden, stod Jesus och ropade och sa: om någon törstar, så kommer han till mig och dricker. Ja, så stod Jesus där och ropade i Jerusalem vid högtiden. Det är liksom denna vädjan, detta erbjudande: om någon törstar, så kommer han till mig och dricker. Sådan är vår frälsare. I mildhet, i ömhet, i nåd vänder han sig till oss syndare och kallar oss till sig: om någon, så kommer han till mig och dricker. Det säger han till oss idag, på denna sista högtidsdag: om någon törstar, så kommer han till mig och dricker. Ett erbjudande, en hälsning ifrån vår frälsare. som vi får ta med oss härifrån, ifrån dessa dagar. Om du törstar efter rättfärdighet, hungrar och törstar efter rättfärdighet, så ska du bli mättad hos Jesus. Om du är tröttkörd genom lagen, lagens krav i samvetet, och dina synder gör dig besvär, du är i nöd över detta, så säger Jesus: om du törstar, så kom till mig och drick. Men det är sista dagen på högtiden. Det är kanske sista gången vi får höra denna inbjudan. Det kan vara vårt sista nådestillfälle. Det är viktigt att passa på när det erbjuds, när han kallar oss till sig. En sångare säger: när Herren kallar, och lyssna då, förhärda inte ditt hjärta. En evig salighet kan du få, men och en osäglig smärta. Om du föraktar en sådan vän, kan hända kommer han ej igen. Det blir en gång den sista kallelsen, det sista nådestillfället. Men idag möter han oss med detta, som vi också möter på Bibelns sista blad, Uppenbarelsebokens sista kapitel, där det står också denna inbjudan: och anden och bruden säger kom, och den som hör det, han säger kom, och den som törstar, han komme, och den som vill, han tager livets vatten för intet. Här kommer det igen: den som vill, var och en. Det är fritt och för intet att få komma. Och i Uppenbarelseboken 21 och den sjätte versen står det: det är gjort. Han sa det till mig: det är gjort. Jag är A och O, begynnelsen och änden. Jag ska giva den som törstar av livets vattenkälla för intet. För intet allt han ger. Det är den stora bjudningen på den sista dagen i högtiden. Går vi så tillbaka till Gamla testamentet, så finner vi där detsamma i Jesajas 55. Upp alla ni som är törstiga, kom hit och få vatten. Och ni som inga penningar har, kom hit och hämta säd och äten. Ja, kom hit och hämta säd utan penningar, och för intet både vin och mjölk. Det är samma inbjudan att för intet få komma och ta emot. Varför ger ni ut pengar för det som inte är bröd, och ert förvärv för det som inte kan mätta er? Hör på mig, så ska ni få äta det gott där och förnöja er med feta rätter. Jag tycker det harmonierar med det som Sigbjörn läste här från början. Det är det här bordet som är dukat för oss, med de feta rätterna. Hör på mig, så ska ni få äta det gott där och förnöja er med feta rätter. Och vi har nog anledning att stanna upp inför den frågan: varför ger ni ut pengar för det som inte är bröd, och ett förvärv för det som inte kan mätta er? Varför är vi så angelägna att söka det som tillhör denna världen? istället för att söka först Guds rike och hans rättfärdighet. Vi är nog alla besmittade av detta, att vi söker det som tillhör denna världen. Och det blir så mer och mer i kristenheten i våra nordiska länder, att tidsandan, den vinner terräng och mark i de kristna leden. Det är så viktigt att vara som alla andra är i världen, alla människor i världen är. Då kan man ge ut mycket pengar för det, att vara lik alla andra, att sträva efter det jordiska, det som är förgängligt och det som ska förgås. Vi kan inte ta något med oss när vi ska lämna detta livet. Vi får lämna allt och gå. Men det finns något som är beständigt, och det är Herrens ord. Det är hans ord som inte ska förgås. Det ska gå i uppfyllelse. Och därför den som har litat på ordet kommer inte på skam. Ska inte förgås. Må vi tänka på det, vad som är det viktigaste, det enda nödvändiga. När vi nu går ifrån dessa högtidsdagar återigen till vardagen, så må vi ha det med oss att endast ett är nödvändigt. Maria har utvalt den goda delen, och den ska inte tagas ifrån henne, säger Jesus. Och hon satt där vid Jesu fötter och hörde hans ord. Det är den goda delen. Det är Jesus själv som är den goda delen. Må vi ta med det ut i vardagen och ta vara på denna inbjudan ifrån vår Herre och Gud att komma och hämta säd utan pengar och för intet både vin och mjölk. Hör på mig, säger han. Böj era öron hit och kom till mig. Hör, så får er själ leva. Det är ett viktigt ord i skriften. Hör, så får er själ leva. Genom hörande man blir salig. Inte genom görande. Inte genom det vi gör, utan genom att höra. För ordet är, som vi har hört här om dagarna, ordet är ande och är liv. Att höra Herrens ord, det är att få del av det som är ande och det som är liv. Om vi då går tillbaka till Johannes evangeliet och till vår text, så kan vi se där vad det är som vi får komma till och vi får rikta våra blickar emot. Jo, säger Jesus, så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. Så högt älskade Gud världen att han gav oss sin enda son. Han gav oss det käraste han hade. Han har inte skonat sin enda son, läser vi också, utan utgivit honom för oss alla. Och han gav sin son för världen. Och det är som Luther säger över den här texten. Om ni har tillgång till Husbostillan av Luther, eller kanske Evangeliepostillan, där han predikar över den här texten, så nämner han just detta med världen. Så älskade Gud världen. Och då säger han att ta dig om näsan, eller ta dig i din barm och känna efter om du är en människa. Och i så fall så hör du till världen. Om du är en människa så hör du till världen. Till detta som här står, så älskade Gud världen. Så det är du och jag som har varit föremål för Guds kärlek i Kristus Jesus. Och en sångare säger, nu är och jag av världen en och tror på Jesu pina. Ty jag är i hans klädnads sken helt vit och ren från alla synder mina. Vi får här vara med i detta som gäller världen och vara rena i Kristus Jesus. Det är väl att det står så, att så älskade Gud världen. Att han inte liksom har avskilt några vissa, några fromma och gudfruktiga människor. Han har inte avskilt ens sitt eget egendomsfolk Israel bara för detta. Utan så älskade Gud världen. Och så oss här långt uppe i Norden. Vi är med i detta. Vi är älskade av Gud. Det står i Jeremia att han har älskat oss med en evig kärlek. En evig kärlek. Det är den sanna och verkliga kärleken som människor idag inte känner till. Vad det innebär. Vad som är den sanna och verkliga kärleken. Den finns endast hos Gud själv. Och det är det som behöver bli stort för oss. Som står i Johannes första brevs fjärde kapitel. Att däruti har Guds kärlek till oss blivit uppenbar. Att Gud har sänt sin enfödde son i världen på det att vi skulle leva genom honom. Däruti består kärleken icke att vi har älskat Gud, men att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Det däri består kärleken. Inte att vi har älskat Gud, men att han har älskat oss. Och det är det vi får gå tillbaka till. Då vi inte finner någon kärlek i oss själva. Hos oss. Vi skulle ju älska Herren vår Gud av allt vårt hjärta. Av all vår kraft. Av allt vårt förstånd. Och vi skulle älska vår nästa som oss själva. Vi skulle älska vår frälsare som har gjort allt detta för oss. Men vad finner vi? Jo, vi saknar kärlek. Vad ska vi göra? Jo, vi får gå tillbaka då till detta. Så älskade Gud världen. Däruti består kärleken. Att han har älskat oss. Vi får gå tillbaka till det. Gång efter gång. Åter och åter igen. Och så kan detta ordet om hans kärlek kan föda i våra hjärtan någon genkärlek till honom. Så att när Jesus ställer frågan som till Petrus, älskar du mig? Så kan vi inte annat än svara, Herre, du vet att jag har dig kär. Du är den dyre frälsaren som har älskat mig ifrån evighet. Du har förlossat, förvärvat och vunnit mig, förtappade och fördömda människa, ifrån alla mina synder, ifrån döden och djävulens våld. Men man kan inte berömma sig av sin kärlek. Man har inte någon berömmelse i det. Men man kan inte leva utan Jesus. Man kan inte vara honom förutan. Känner vi igen oss här i detta? att vi inte kan leva utan Jesus. Vi behöver honom. Jag behöver dig, o Jesu, ty jag har blott synd i mig. Är det så också för oss? Ja, då betyder det att Herren genom sin kärlek har fått föda kärlek i våra hjärtan till honom. Den som mycket förlåtes älskar mycket, så sa Jesus. Men den som inte har så mycket synd, som inte behöver så mycket syndernas förlåtelse, där blir det heller ingen kärlek till frälsaren. Men där synden överflödar, för det gör den om Guds ande verkligen får öppna våra ögon, så överflödar synden i våra hjärtan hos oss. Men så överflödar ju nåden ännu mycket mer, läser vi. Och då kan vi inte annat än tacka Herren för detta. Att han gav sig själv till en lösepenning för vår synd och skuld. I Romarbrevets 5:e kapitel, där kan vi också stanna inför några uttryck som talar om denna Guds kärlek i Kristus Jesus för oss syndare. Medan vi ännu var svaga har Kristus, när tiden var inne, dött för ogudaktiga. Lägg märke till det. Ogudaktiga har han dött för. Inte för fromma och goda, utan för ogudaktiga. Ty knappast vill någon dö för en rättfärdig. För den gode torde någon verkligen ha mod att dö. Men Gud bevisar sin kärlek till oss däruti, att Kristus har dött för oss medan vi ännu var syndare. Och mycket mer ska vi då, sedan vi nu har blivit rättfärdiggjorda i hans blod, genom honom bli frälsta från vreden. Ty om vi medan vi var fiender blev försonade med Gud genom hans sons död, så skall vi mycket mer, sedan vi har blivit försonade, bli frälsta genom hans liv. Tänk det var för sådana ogudaktiga, syndare, fiender som han gav sitt liv, som han gick i döden. Det var dessa han försonade med Gud genom sin ställföreträdande gärning. Det är något, det är stort detta, att som ogudaktig få tro sina synders förlåtelse. Att det gäller för de ogudaktiga. De som ingalunda är så gudfruktiga som vi borde vara. Vi kanske är det på ytan när vi samlas så här ibland kristna vänner. Då ser vi kanske ganska gudfruktiga ut. Men det som rör sig i våra tankar, det kan vara mycket svart. Det kan vara mycket uselt. Och det ser Herren ogudaktigt, men han har försonat oss med Gud, vi ogudaktiga, vi avfälliga barn. Och vi får komma, om någon törstar, så kommer han till mig och dricker. En sångare säger: det är du och jag, fast en arm och svag, som är älskad av levande Gud. Och en annan sångare: av dig han väntar ingenting, blott att dig allt får ge. Tänk, han vill ge oss allt. Det är en gåva, alltsammans. Men för att vi ska ta emot gåvan, så behöver han göra oss små i oss själva. Så länge vi har kvar något av vår egen berömmelse, så vill vi inte gärna ta emot nåden så som en gåva. Vi måste bli små, enfaldiga i dess rätta bemärkelse. Och det kanske kan illustreras av en liten händelse som ägde rum en gång i en söndagsskola. Och söndagsskolläraren höll fram sin klocka framför barnen. Och han vände sig först till de som var lite bland de största barnen. Och sa att du får den här klockan. Vill du ha den här klockan så får du den. Ja, det var nog inte sanning, tyckte den äldsta av dem. Det kunde inte vara rätt. Så hon vågade inte ta emot den. Då vände han sig till den som var lite yngre. Med samma erbjudande. Ja, hon skulle nog gärna vilja ha den där klockan. Men vågade ändå inte. Det kunde inte vara riktigt sant. Men så var det en liten parvel där. Så när han då sträckte fram klockan till den där så... I ett så tog hon bara tag i den. Tog den utan vidare till sig. Och hon fick den då, naturligtvis. Det var hennes egendom. Och det är en svag bild av detta. Alla bilder ju, som vi kan framställa är ju svaga. Men det framställer i någon mån det här förhållandet. När det gäller oss inför Gud. Och den stora gåvan, den som är lite större och har någonting, har kommit lite längre så att säga med sig själv och börjat lyckas med sig själv. Nå, man behöver inte ta emot en gåva på det sättet, det är nog för mycket och så vidare. Men den som är liten, enfaldig, ta med glädje emot det som erbjudes. O, att vi kunde vara sådana små. Herren vände sig till sådana små. Stackare som vi ju är i oss själva. Men inte gärna vill erkänna. Och så får vi tacka Herren för att vi har fått samlas här omkring hans ord dessa dagar. Och bedja att det går till våra hjärtan. Och tack ska ni ha för gemenskapen. Det har varit gott för oss att vara här i denna gemenskapen. Med Herren och hans ord. Det är få tillfällen numera. Är det verklig gemenskap omkring Guds ord. På det gamla sättet, om vi får säga så. Men det är ju inte bra bara för att det är gammalt. Utan därför att det är det rätta. Det rätta sättet att umgås med Guds ord. Inför den heliges ansikte. För vi står inför en helig och rättfärdig Gud. Och det kommer en domens dag också. Så det är allvarligt när vi träder inför hans ansikte. Allvarligt att vi är klädda i Kristi rättfärdighet och kan bestå på den yttersta dagen. Men det är inte omöjligt, därför vi får ta emot detta så som en gåva av Herren. Må Gud välsigna er alla för sitt namns skull. Herre, vi tackar dig för ditt ord. Välsigna dig på våra hjärtan och följ med oss nu var och en när vi skiljs här från detta tillfälle. Gå vid vår sida, Herre, du som vakar allt jämt, du som inte tröttnar. Utan du är densamme. Även om det ser ut som om du sover i skeppet ibland, så är du ju i skeppet ändå. Amen.